Åsa Kjellman Irici från Skånes taltidning blev segrare i den senaste upplagan av tävlingen Guldkassetten för årets bästa taltidningsreportage. Hon hade intervjuat Nasser Hasso som blev gravt synskadad i tonåren men senare återfick synen efter många operationer. Och när han väl valde att studera tillgänglighetsfrågor kom erfarenheterna av att nästan inte alls se väl till pass. Juryn leddes av journalistnestorn Stig Fredriksson, tidigare på Sveriges Television, och motiveringen lyder: i ett reportage inspelat i miljö får vi möta 30-årige Nasser Hasso som idag använder sina erfarenheter av att vara synskadad till att skapa lekplatser utformade för funktionsnedsatta i stadsplaneringen. Ett fint porträtt av en människa som beslöt att aldrig ge upp. Pristagaren Åsa Kjellman Erici är mycket glad. Det är jätteroligt, framförallt för att det var en intervjuperson som delade med sig av sitt liv väldigt mycket, säger Åsa Kjellman Irici, som också lyfte fram hur Nasser Hasso förändrade sin inställning till att inte ta emot hjälp när han var yngre och såg allt sämre. Det är Dodo Parikas, Skånes taltidning, som påannonserar reportaget som har varit veckans ansikte.
Han drömde om att bli fotbollsproffs och tränade mycket när han i 14-årsåldern märkte att han såg allt sämre. Sen gick det snabbt tills han bara såg skillnad mellan mörker och ljus. Och så var det i några år därefter, eftersom han diagnostiserades med hornhinnesjukdomen keratokonus. Och vi träffar Nasser Hasso på en lekplats i centrala Göteborg som även om den inte är perfekt har mycket som underlättar för barn med synnedsättning.
Kantstenar är kanon. Så som det ser ut på den här lekplatsen så är det väldigt definierat. Det är tydliga kantlinjer och då blir det lättare att orientera sig, lära känna lekplatsen. Man kanske vill vara här 2-3 gånger innan man leker fullt ut. Då vet man var det finns hinder, vart gränsen går till sandlådan, vart är liksom stråken. Så jag tycker det är ganska tydligt ändå på den fronten.
På andra sidan sandlådan här, då är det stora stenplattor.
Mm. Det är stora stenplattor och det definierar också avgränsar vart sandlådan är då. Och där vi går nu, liksom, det är ju gångstråket helt enkelt. Och vi kommer ju komma över till konstgräsyta kan man säga.
Den är tydligt grön också.
Väldigt grön med bra färger på lekutrustningen här. Och det hjälper otroligt mycket för barn som vill ha färg. Och man kan absolut också känna genom sina fötter om man skulle vilja leka med strumporna här. Att man är på en liksom ren och mjukt underlag.
Så det här är en bra lekplats för synskadade barn?
Den är god och bra. Jag ska säga den är bra.
Inte helt nöjd.
Inte helt. Det går att göra mer. Jag tänker på att ytan är ju, den dominerar ju av sand. Eller grus, förlåt. Och det är lite det jag personligen har lite svårt för. Att det blir för mycket ljud. Och då kanske barnet eller barnen inte har möjligheten att gå till alla lekaktiviteter. För det är också viktigt att barn får utforska lek.
Lekplatsen när vi träffas ligger bredvid ett centralt bostadskvarter i Göteborg. Och här finns gungor av olika slag, gungbräda och klätterställningar, olika sittplatser och många små lekhus i trä bland mycket annat. Och på marken varierar underlaget från det knastrande besvärliga gruset till den mjuka, nästan ljudlösa knallgröna konstgräsmattan. Och när Nasser Hasso, som idag är 30 år, under en stor del av sin tonårstid hade en grav synnedsättning, så var det just tydliga färger och ljud som var till hjälp för att han skulle kunna orientera sig. Och han minns hur det kunde vara att besöka en park eller någon form av lekplats då.
Jag skulle säga att det var svårt. Sen skyllde inte jag på själva lekplatserna enbart, utan jag var ju så envis också att inte ta så mycket hjälp kanske. Eller erkänna att jag inte såg helt enkelt också. Men då var det utmaningen med färg just. Färg och grus, men främst färg för min del. Jag vågade inte riktigt lita på lekplatsen eller på parken i stort. Mamma var ju med alltid och hjälpte mig med att känna och liksom lyssna och våga göra det själv. Men jag hade alltid den här oron att okej, nu vad kommer härnäst? så kommer jag slå i någonting nu. Jag ville liksom visualisera i mitt eget huvud att okej, okay, hur ser en gunga ut nu igen? Jag vet hur det var när jag såg, men nu minns jag riktigt inte. Men färg var avgörande för mig. Och ljud också såklart.
Hur gammal var du när du märkte att synen började försvinna?
14 började det när jag fyllde 15. Och den våren så gick det väldigt snabbt. Så att innan sommaren kom då, slutet av nian, då hade det gått långt. Det var redan i det värsta stadiet kan man säga. Så då försvann liksom synen. Jag såg väldigt, väldigt, väldigt suddigt. Jag kunde se om det var ljust eller mörkt, men inte mer än det egentligen.
Kommer du ihåg vad du tänkte när du plötsligt började upptäcka att synen var sämre?
Det var blandade känslor. Det var någonting som jag inte hade känt innan. Och det var lite läskigt i sig också. Att jag inte visste om jag var rädd eller om jag var vad jag var rädd för. Det kändes tomt. Men sen kom jag fram till, alltså jag kan inte ge upp nu, utan jag måste kämpa. Såklart med hjälp av läkare och familjemedlemmar och mina föräldrar så hittade vi ändå att det finns en lösning längre fram i framtiden. Men när den kommer, det visste inte jag då. Så då bestämde jag, nej men jag kämpar på. Nu bestämmer jag här att jag ska se i framtiden.
Så du visste att du skulle kunna se i framtiden?
Ja, det fick jag till med att det går att lösa det här. Men det behövs x antal åtgärder, operationer, behandlingar. Jag fick inte riktigt i början heller klart att det skulle bli bra. Men jag såg ljuset i tunneln i alla fall, långt fram där. Att det här kommer och jag vill inte ge upp.
Men du sa att du var envis. Hur yttrade sig det?
Min mamma är väldigt likadan som mig. Hon har aldrig gett upp i hela sitt liv med alla utmaningar och motgångar. Så att jag tror det kommer därifrån mycket. Och sen har jag alltid haft det med mig sedan jag var barn att jag ska lyckas med det jag gör. Det jag brinner för, tycker om. Och då var det fotboll innan jag förlorade synen. Så då var det mycket fokus på det. Som alla andra såklart så ville man ju komma så långt och bli proffs och så. Men sen försvann den drömmen och då blev det tomrum. Och jag var tvungen att liksom fylla det här tomrummet med nya mål och nya syften. Och då blev det här att jag vill se, jag vill fortsätta studera. Jag vill liksom lyckas i livet för mig då. Lyckan som jag definierade det som.
Men du måste ändå ha haft väldigt många svackor antar jag.
Verkligen, det har inte varit lätt. Såklart så har jag ju sagt till mig själv att ja, men när kommer den dagen jag ska ge upp på allt och bara lägga mig platt och säga att jag kan inte det här mer. Nu har det gått bra med hjälp av alla som har varit i mitt liv och är i mitt liv just nu. Det är de som har hjälpt mig till att ändå stå stark och fortsätta. Men sen absolut, det kommer ju perioder, eller det har kommit perioder där jag har bara velat ge upp och erkänna att men, jag klarar inte det här mer. Nu får det duga så här. Och det är inte fel med det, för det var väldigt svårt. Det är svårt när man går igenom en sån period och samtidigt vill lyckas med allt, med studier, det ska vara fotboll eller man vill ta körkort exempelvis. Det var en utmaning som jag tog mig an då, men det klarade jag till slut. Men absolut, man känner att man vill ge upp.
Det här med envisheten, för det var också lite en motståndare till det, att du ville inte ta hjälp utan du ville fixa allt själv.
Nu när jag reflekterat tillbaka på den tiden så brukar jag säga till mig själv, men gud vad dumt det var att jag inte tog hjälp. Men det var nog mer för att jag ville visa mig själv att jag klarar allting utan att få någon hjälp från någon annan. Man får säga att jag ville vara normal som alla andra. Och såklart vid den åldern, ungdom, man kanske inte vill sticka ut, eller så kände jag. Att jag vill inte liksom bli utpekad att jag inte ser eller så. I den stunden så var det mycket det som dominerade också, att jag vill bara göra allting utan att det ska ifrågasättas. Så jag vill ha någon med mig, ska hjälpa mig hela tiden i skolan och läsa upp saker och ting för mig. Det gjorde jag hemma istället med mamma som tog den rollen då.
Var det så att du liksom inte ville ha vit käpp att gå med eller så?
Det var det verkligen. Jag fick ju mycket liksom fysisk utrustning som jag kunde ta hjälp av. Det var en vit käpp. Allt det där sa jag nej till direkt. Och det var ju mer det här synliga. Att man kunde se att jag var synnedsatt. Eller, det ville jag inte. Utan jag ville utmana det istället, att jag kan klara mig utan att använda vit käpp. Nu när jag tänker tillbaka så borde jag gjort det. Jag kunde ha blivit påkörd egentligen många gånger.
Hur gjorde du då? Lyssnade du eller hur tog du dig fram?
Ja, jag fick träna på det. Det var återigen mamma som hjälpte mig mycket med att orientera. Försöka lära mig och känna in rummet eller gatan där jag ska gå. Jag gick en sträcka egentligen. Jag avvek inte alls någon gång, utan jag gick den här raksträckan till torget, Karlstad, och sen fortsatte jag till gymnasium. Jag räknade lyktstolpar till varje liksom, övergångsställe. Hur många är det, så fick jag känna på dem. Och gå så nära kanten som möjligt. Sen har jag också räknat hur många steg det tar. Och sen har jag ju även lärt mig att känna. Eller då. Nu har jag inte det längre. Med benen eller fötterna. Liksom, vart kanten är. Och när, vart lutar det. När jag kommer övergångsstället. Och det tror jag många gör också. Att man tar det som hjälp till att orientera sig. Men det var det jag förlitade mig på allra mest.
Men du isolerade dig samtidigt lite grann, alltså genom att, då var väldigt, att du måste gå den sträckan när du inte ville ta hjälp?
Absolut, det var nästan bara den sträckan. Och så var det en lekplats, eller lekpark kan man säga, nära där vi bor eller bodde. Och så det var den ytan och så var det torget eller skolan. Och däremellan så var det mycket som jag borde ha gjort. Exempelvis att jag kunde gå ut och äta mina kompisar eller klasskamrater på gymnasiet. Vilket jag inte gjorde, för att jag kände mig inte trygg. Jag kunde inte den platsen, så jag var tvungen att studera den först. Ja, men vi skulle gå till McDonald's som var bredvid skolan. Då gick jag hem och liksom började göra en research på att okej, jag måste lära mig alla menyer utan till. Om någonting tar slut så måste jag veta vad jag ska beställa, om inte jag ser, för jag ser inte skylten. Hur ungefär ser lokalen ut? Då var det brorsan och mamma som fick hjälpa mig. Men så här stor är den, ingången är på den här sidan. Och ibland kunde jag ta mig till den platsen för att lära känna ytan lite mer. Så att ifall jag skulle hamna i den situationen att jag måste, exempelvis till McDonald's, så kunde jag göra det utan att det skulle bli besvärligt för mina kamrater. Vilket låter väldigt jobbigt egentligen, men så var verkligheten då.
Och du sa också att din mamma har hjälpt dig hemskt mycket, och hon hjälpte dig med skolarbetet också. Vad hade ni för metod?
Det jag gjorde i skolan var mer att jag lyssnade. Och försökte hänga med genom hörseln. Men tog med mig allting hem igen. Så att mamma fick sitta med mig och läsa för mig. Och det tog också jättelång tid. Så det slutade med att jag var tvungen att lära mig en ny metod. Genom att lyssna på böcker och sen skriva själv. Det finns en nagellack som man kan använda. Och göra markeringar på block. På alla linjer. Och då kunde jag ju känna vart jag skulle börja skriva nästa rad och nästa rad. Men innan jag kom dit så var jag tvungen att liksom tänka själv att okej, den här texten vill jag skriva. Ungefär så här vill jag skriva. Och ibland skriver jag om och om igen. Men det är ju någonting som jag använder mig av idag. När jag studerar eller har studerat, att jag tycker att jag är ganska bra på sammanfattningar. Om jag läser så fastnar det bättre liksom, inlärningen. Så att det har jag använt numera också, fast att jag ser.
Men jag tänker att du var i tonåren när du då förlorade synen i princip helt. Yeah. Det måste också vara en väldigt jobbig tid att göra det på, för då är man ju otroligt beroende av vad andra tycker och tänker och så vidare.
Ja, det var väldigt jobbigt. Jag tyckte det var lite skönt att inte se på ett sätt, för då kunde inte jag se andras reaktioner i livet generellt. Men främst, jag ville inte höra liksom några kommentarer eller något taskigt i skolan. Tyvärr så är det ju en sån miljö där man kan bli utsatt när man har en synnedsättning eller annan hinder. Så det var jag väldigt rädd för faktiskt. Men mina klasskamrater visade annat. Alltså när de fick höra att jag inte såg efter en bra bit på utbildningen, så började ju de flesta gråta och säga, varför sa du ingenting från början? Vi kunde hjälpa dig. Men det visste ju inte jag i början. Jag var ju liksom rädd och orolig för att det inte skulle vara så. Så det är jag tacksam för, att jag hade den klassen och de klasskamraterna. Och många av dem är mina närmaste vänner nu. Så det känns bra numera.
Och sen har du då utbildat dig i samhällsplanering och stadsplanering. Mm. Och då har du en hel del nytta av att du faktiskt inte har sett under en period.
Verkligen. Det har varit verkligen väldigt nyttigt och ta med sig alla erfarenheter just för att se alla hinder. Både ljud, barriärer, hur man kanske borde utforma en stad eller stadsdel eller en lekplats i det här fallet. Så att jag har med mig väldigt mycket in i den här branschen. Sen har jag förstått väldigt mycket också när jag har studerat. Att okej, så här var det för mig. Det var därför jag hade utmaningen att förflytta mig. Det var väldigt mycket trafik här exempelvis. Det borde kanske inte det vara. Och det har man utvecklat på många platser, just i Karlstad också. Att man tänker mer på gående och cyklister. Det är avgränsat mellan gående och cyklister och biltrafik. Eller kollektivtrafik. Lite så var det inte när jag var ungdom. Då var det väldigt mycket tung trafik. Man hade lite yta att gå på. Så jag har ju förstått mycket också av hur och accepterat hur jag hade det då. Istället för att skylla på mig själv. Så har jag kunnat tänka, aha, okej. Okay. Det var inte riktigt utformat för mig att kunna vara i staden heller. Så känner ju många invånare också hur vi planerar idag. Så att det blir bara bättre och bättre.
Och här som vi sitter då på lekplats i Göteborg, i centrala Göteborg. Här är ju väldigt mycket trafikljud runt omkring. Och det är ju inte optimalt.
Nej, det blir mycket buller. Och det är ju det här som man inte vanligtvis kanske tänker på som förälder, barn eller planerare. Men tvingas till i vissa fall också att okej, nu har vi den här bullernivån, vi kan bara minimera den. Men vi måste ändå ha någon ljud sett till platsens geografi. Och ljud spelar stor roll. Man vill ju ha det lugnt när man inte ser, så att man hör vad man gör istället och leker med ljud.
Och för att få tillbaka sin syn genomgick Nasser Hasso många jobbiga operationer. Och ljuden som var så betydelsefulla då och som Nasser lyssnade mycket efter när han inte såg har sen, när han började att se bra igen, fått en annan betydelse. För nu har han svårt att stänga ut det ljud och sluta lyssna efter dem. Så ibland så sätter han på sig hörlurar när han till exempel kör bil för att få det helt tyst och kunna koncentrera sig. Och ibland sätter han på lugn pianomusik för att kunna slappna av.
Då var det mycket ljud som jag fokuserade på att lära mig att höra mer, höra på detaljer och för att kunna orientera främst och även studera. Och det är någonting som jag nu tycker är väldigt jobbigt som jag har i vardagen, att jag hör bra, jag hör väldigt bra och det är ju detaljer jag hör, jag kan höra ljud långt ifrån och det gör att jag inte kan fokusera riktigt. Det stör mig, så som vi sitter idag, nu hör jag det här ljudet i bakgrunden väldigt nära. För mig så är det irriterande för att det tar mig från fokuset som vi sitter i just nu. Så jag kan gå runt ibland i stadsrummet eller hemma eller när jag kör bil ibland. Jag måste verkligen ha hörlurar som tar bort ljud eller minimerar ljud så att jag kan fokusera och inte tycka det är jobbigt. Så det är något som jag har försökt att få bort, men det går inte riktigt bra. Så det är väldigt jobbigt skulle jag säga.
Sen en fråga i det här månadens ansikte, det är hur ser du ut?
Jag är lite lång, jag är 83, ganska smal skulle jag säga. Jag har glasögon. Jag försöker alltid välja glasögon för linser, vilket jag kan ha också. Det mörker håret, det kortare hår. Jag tycker om att liksom inte ha hår som är runt ögonen och ansiktet. Det blir mycket lättare i vardagen. Lite skägg, det är nyligen det har börjat spara lite skägg.
Och så dina glasögon, de är lite tonade, lite rödtonade?
Ja, de här är mina favoritglasögon. De använder jag så snabbt jag kliver ut hemifrån. De hjälper mig att avdramatisera vardagen kan man säga. Det blir inte så ljust. Man kan tro att det är solglasögon, men egentligen är det inte. Utan det hjälper mig att avlasta all ljus som går in i ögat. Så att jag kan vara lugnare och inte trötta ut ögonen. Och bruna ögon har jag.
Kommer du ihåg när du då hade gått igenom den här operationen, eller du har flera operationer, vad längtade du mest efter att kunna se?
Jag ville se mina föräldrar, för den känslan som jag hamnade i då är plötsligt att jag glömde bort ansikten. Men främst så var det föräldrarna som jag liksom försökte hela tiden att komma ihåg, men hur såg pappa ut nu? Och även hur mycket har han åldrats, eller mamma, hur mycket har hon åldrats? Så det längtade jag fram till att se. Mer än att jag ska se livet i helhet. För där kände jag inte så mycket behov av egentligen. Utan jag lärde mig att leva med den synen jag hade. Eller den synnedsättningen. Så att egentligen så var det okej för mig. Men det var mer att föräldrarna, jag ville se dem. Och jag fick en chock också faktiskt. För första gången när jag såg igen. Då såg jag pappa. För han var ju med på sjukhuset. Och då tänkte jag direkt så här. Men gud, vad, du har blivit gammal nu pappa. Och då började han skratta. Bara, men det har ju bara gått 3 år eller 2 år då. Så det var den känslan jag hade. Och sen började det hela att jag kunde se livet igen. Och det var en fantastisk känsla att kunna gå utan att tänka, utan att vara orolig. För den här oron som jag hade hela tiden, den var där fast att jag inte tänkte på det.
Tror du att du hade varit en annan Nasser om du inte hade haft den här synnedsättningen en period i ditt liv?
Absolut. Jag tror inte att jag hade varit den jag är idag. Just på den fronten av att ha förståelse för andra människor. Jag har en helt annan syn på livet. Jag är väldigt tacksam som jag lever i just nu då. Att jag har en tacksamhet till livet och allt jag har just nu. Så jag är ganska nöjd på många fronter och kämpar vidare med nya mål. Men jag hade inte varit den jag är idag. Det är jag ganska säker på, tror jag. Jag kommer fram till.
Om du träffade någon som har fått diagnosen keratokonus, Vad skulle du ge för råd? Har du några råd att ge?
Absolut. Det jag skulle ge som råd är att försöka att ta del av så mycket information som möjligt om just den här sjukdomen och utmaningen. Och inte vara rädd för det som kommer. Och då tänker jag mest på behandlingarna och operationerna som man kan göra om man vill. För de är ju väldigt utmanande. Men att ta hjälp, att säga ifrån och beskriva hur du som individ har det. För alla är inte lika. Och be om hjälp, det skulle vara först på listan.
Gör inte som jag, be om hjälp.
Ja, precis, gör inte som jag, be om hjälp. Det går utan att be om hjälp eftersom jag ändå gjort det. Men man sparar så mycket tid och energi. Och man lär sig snabbare genom att be om hjälp. Det gör man verkligen.
Det sa Nasser Hasso, som idag studerar vidare på ett magisterprogram i projektledning. Och under sista året på gymnasiet hade han också ett så kallat UF-företag där han föreläste för bland annat blivande optiker, skolklasser och fotbollslag om sina upplevelser av att ha keratokonus. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi.